CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Unionen.
Hej, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Två små barn skjutna i Flemingsberg utanför Stockholm.
Så när de skjutas, min son först började gråta och skrika.
Vet du någonting om vem som kan ha varit måltavlan igår kväll?
Ja, vi utgår ifrån att det är i alla fall inte de barnen som lyckligtvis bara blev skadade då.
Tre personer skadades allvarligt i skottlossningen i Kristianstad igår, som skedde mitt på eftermiddagen i närheten av ett köpcentrum med mycket folk i omlopp.
Vi har tre personer anhållna. Det är tre unga personer. De är under 18 år, men de har fyllt 15 år alla tre.
Ja, men det vi kan se under det sista året, det är att de här skjutningarna sker på tider som ökar risken för tredje man. Och det visar en total hänsynslöshet eller likgiltighet för att någon annan ska träffas.
Och vi börjar i Göteborg där en polisman i tjänst alltså har skjutits till döds.
Ett hav av blommor, marschaller och lyktor som bara blir större och större.
Ja, man funderar mycket. Man tänker, vart är detta nu på väg?
Ja, vart är detta egentligen på väg? Efter en sommar med en rad hänsynslösa skottlossningar ställer sig nog allt fler den frågan. I två specialupplagor av fredagsintervjun ska vi ge oss på jakt efter svar. I denna första del samtalar jag med företrädare för polisen och åklagarmyndigheten samt med en erfaren kriminalreporter. Hur ser de på läget nu och hur ser deras prognoser för den närmaste framtiden ut? Och ser de några tecken på att denna samhällsfarliga trend kan vändas? Men framför allt, vad skulle behövas för att myndigheterna effektivt ska kunna bekämpa utvecklingen av gäng och vapenvåld? Välkomna tillbaka till en ny säsong späckad med högkvalitativ ljudjournalistik från Sveriges minsta men vassaste mediehus, Kvartal. Jag heter Jörgen Wittfeldt. Och då säger jag välkommen till Lisa Dos Santos, kammaråklagare i Stockholm, Erik Nord, chef för polisregion Storgöteborg, och Lasse Wierup, författare till flera böcker om gängkriminalitet och journalist på Dagens Nyheter. Varmt välkomna alla tre.
Tack.
Jag tänkte börja med dig, Lisa, och en debattartikel som du skrev tidigare i somras. Där undrade du varför invånarna i Sverige inte gick ut på gatorna och protesterade mot den här utvecklingen. Ut på barrikaderna som du skrev. Varför sker inte det, tror du?
Det sker inte för att vi har på något vis normaliserats i detta. Att vi har vant oss vid den här typen av nyheter som egentligen är chockartade och förödande. Så att det var därför jag skrev den debattartikeln, för jag kände själv att det här är en helt fruktansvärd nyhet. Man skjuter barn som leker på en lekplats mitt i sommaren, alldeles utanför åklagarhuset och polishuset. Alltså respektlösheten är total. Och jag kände redan där att om några dagar så är det här mer eller mindre inte glömt, men det har liksom kommit långt bak i våra huvuden, liksom nyheten med polisen som man kände likadant för två veckor senare eller tidigare. Att det blev en reaktion.
Det har inte saknats liknande nyheter, och precis som du säger så de faller liksom undan. Vad är det tecken på då? Är vi avtrubbade eller vad tänker du?
Jag tror att vi är avtrubbade och att man kanske känner lite hopplöshet och maktlöshet. Men egentligen tycker jag att vi borde kanske ha politiker som står upp och håller löpande presskonferenser som man har haft i coronatiderna. Att man visar på att vi har ett problem här som är stort. Det är här och det kommer stanna ett tag, att man löpande redovisar det här är läget, det här händer nu, det här är framtiden. Att man inte kan nöja sig med att twittra ut att vi fördömer det här dådet eller vi har tillsatt lite extra poliser, utan det måste till mer och man måste visa det också för folket.
Mm. Vi kan väl bolla den till dig, Erik Nord. Varför inte nästan göra som med coronakrisen, att man har regelbundna dragningar på presskonferenser för folk som, där man, människor får veta vad polisen gör och hur det går och sådär?
Ja, det kan man ju tänka sig och det pågår ju lite grann av det, men jag känner ju att det viktiga är ju att göra någonting åt det och inte bara rapportera om det. Och det finns en viss risk att det kan få kanske en rekyl om man upplever att man bara pratar och det händer lite. Så jag tror att det är viktigare med agerandet här än att bara gå ut och presentera fakta. Men det gör vi ju också. Vi ska trots allt komma ihåg att vi har ett jättebekymmer med det dödliga skjutvapenvåldet nu. Och det har krupit ner i åldrarna. Men det dödliga våldet är inte riktigt på samma nivå som det var 1990. Utan där har det gått tillbaka. De vanliga morden, om man kan uttrycka sig så, de har trots allt sjunkit tillbaka. Men det här är ett gissel för oss, det dödliga skjutvapenvåldet.
Lasse Wierup, du har ju skrivit boken Gangsterparadiset och du går ju igenom många av de här gäng, eller i alla fall fyra av de här konstellationerna eller områdena som har de här problemen. Vad tänker du om, precis som Erik Nord säger, antalet mord har ju varit fler tidigare. Samtidigt är det här en speciell typ av brottslighet som kanske oroar människor på ett annat sätt. Finns det fog för det, tycker du?
Ja, men definitivt. Jag tycker nog att det är relevant att börja se det här i termer av terror. Jag tror att människor på många områden, de utsatta områdena där det bor nästan 600 000 människor, påverkas på djupet av insikten om att de själva, deras släktingar, deras barn kan falla offer för kulor i princip när som helst, till och med när de går och handlar dagtid. Och terrordåd har vi liksom riggat vår lagstiftning för, vi har prioriterat detta, vi har en särskild proaktiv lagstiftning som gör att vi vill liksom, säkerhetspolisen har upptagit att förhindra dem till varje pris, och det har varit gudskelov väldigt få personer som har dött i Sverige av terrordåd, kanske delvis på grund av att man då har legat i framkant och kunnat avvärja hot och sådär. Och det jag tror ändå att vi förr eller senare kommer att tvingas dithän att vi inte bara väntar på att brott ska ske, ger polisen i uppdrag att presentera en robust utredning, en åklagare, att driva ett åtal i en rättegång eller två rättegångar och så vänta på någon typ av verkningsfull påföljd, vilket ju, med tanke på den låga uppklaringsprocenten, då sker ganska sällan, utan att man faktiskt säger att det här problemet ska vi inte ha, de här skjutningarna vill vi inte se, nu måste vi göra vad som krävs för att förhindra dem, för att ta ansvar för alla de här människorna som bor i de här områdena, istället för att, ska vi säga då, låta rättsmaskineriets kvarnar mala vidare enligt den tidigare modellen som uppenbarligen då inte har fungerat för att, ska säga, stävja det här hotet eller den här alarmerande brottsligheten. Så att det handlar mer om ett ökat samhällsskydd, skyddslagar. Det har, jag minns statsministerns utspel om att militären kanske skulle sätta sig in på gatorna. Jag tror inte vi är där än, men jag tror att man måste verkligen leta efter konstruktiva metoder för att få bort de här killarna, så att de här strukturerna driver våldet på ett sätt som är oacceptabelt i ett civiliserat västerländskt samhälle.
Vi ska återkomma till en del av de tankar som du har kring vad man kan göra åt det. Jag tänkte dröja mig kvar lite fortfarande i kanske hur vi har hamnat här eller hur nuläget ser ut. Lisa Dos Santos, du sa så här till Sveriges Radio tidigare i sommar: det saknas en ambition från ansvariga politiker som visar att man vill ta ett samlat grepp kring den här utvecklingen. Vad är det då du saknar förutom det du redan har beskrivit om kanske presskonferenser mer eller mindre dagligen? Men vad är det för samlat grepp du menar?
Men att flera ministrar går ut tillsammans och säger att vi måste ta ansvar på alla områden. Om vi tar exemplet då, Morgan Johansson höll en presskonferens efter skjutningen med barnen och presenterade att nu slopar vi straffrabatten för 18-21-åringar. Det var ju inget nytt förslag, det hade ju varit under bearbetningen tid och då presenterade man det då. Samtidigt så har man begränsat häktningstiderna så att nu kan människor som begår de här jättekomplexa och grova brotten inte sitta häktade längre än 3 månader för unga då och 9 månader för vuxna. De matchar inte riktigt tycker jag. Så att det blir liksom en stötvis bekämpning eller att man reklamerar nu gör vi det här, men som Lasse Wierup sa så har vi fortfarande låg uppklarningsprocent. Det är inte där vi attackerar den brottsligheten vi har. Självklart så ska vi åtala folk och folk lagföra så mycket som möjligt, men det är att bryta rekrytering, att stoppa liksom de unga att komma in, och det är kanske där man måste lägga ribban liksom. Det börjar se fel ände. Man ska komma ihåg att de här personerna, när polisen kom in i bilden så är det redan väldigt många gränser som har passerats.
Mm. Erik Nord, det är ju lätt, nu tillhör inte Lisa den kategorin som inte vet hur det funkar egentligen, men många andra gör ju det, som tänker att varför är det inte bara bunta ihop de här och skicka iväg dem, eller varför ska det vara så himla svårt att få stopp på dem? Vad säger du till dem som kanske har den typen av primitiva tankar?
Ja, men det har att göra med den rättsordningen vi har, där varje person som blir misstänkt för brott, det ska ju prövas och ska finnas att det är ställt bortom rimligt tvivel att de har begått brotten. Och det gör ju det att vi har ju ett begrepp som vi kallar polisiärt uppklarat, och inom den ramen då där vi befinner oss innan vi kan styrka brott mot enskild så vet vi ju ungefär hur det ligger till. Och det är klart att med den informationen så skulle man kunna bunta ihop och låsa in folk, men det är ju inte en demokrati där man gör så. Och vi får nog lära oss att spela efter de spelreglerna som finns. Men det finns oerhört mycket vi kan göra inom ramen för det demokratiska systemet och ett rättsväsende som vi behöver justera lite grann. Som jag tror att vi skulle kunna få ordning på det här. Men tyvärr kommer vi nog få leva med det ett antal år under tiden som vi implementerar sådana lösningar som jag efterfrågar.
Mm, vi ska återkomma som sagt till lösningarna alldeles strax. Men en sista variant på temat avtrubbning. Jag lyssnar på morgnarna, eller tittar ska jag säga, på Morgonstudion i Sveriges Television. Och den här frågan från reportern eller programledaren tyckte jag var kännetecknande. Den var ställd till Manne Jerell som är kriminolog.
Okej, vi får lämna Manne Jerell, docent i kriminologi, som alltså berättade om hur man kan tänka, eller han har aldrig svarat på den frågan, hur man kan tänka om man skulle, man är rädd för att hamna i en situation där man hamnar i skottlinjen så att säga under en skjutning. Vi tackar Manne Jerell alltså, och vi går till väder istället.
På något sätt tyckte jag då när jag hörde det här att det visar liksom hur det här har blivit en absurd del av vår vardag. Så strax innan vädret så ställs en fråga till en kriminolog. Hur ska man agera då som vanlig människa om man hamnar i skottlinjen? Alltså, apropå avtrubbning, Lisa, är det här du menar?
Ja, men lite så. Jag vet inte, ska vi lära folk att springa i zigzag då när man ska hämta ut sitt paket på Postnord?
Ja, jag vet inte vad, han fick aldrig chansen att svara för linan gick ner där när hon ställde frågan, men ja, jag vet inte. Erik Nord, skickade inte polisen ut, och det kan man väl i och för sig tycka är bra, om det värsta inträffar något sånt där, någon form av instruktion hur man skulle bete sig om man hamnade i en skottlossning, minns jag fel?
Ja, det kan jag inte svara på, jag har ingen riktig bild av det, men det är klart det är ju en avvägning det där över hur mycket ska man oroa och hur stor är risken och så vidare. Och det är klart att råda folk att springa zigzag eller att råda kvinnor att inte gå ut, ni vet ju, de där kan ju träffa alldeles fel, de där råden. Så att det är problematiskt, och det bästa vi kan göra det är ju att se till att fånga in de här individerna och se till att de inte får möjlighet att begå upprepade brott i vart fall. Och jag tror att det är enklare att hålla sig vid kärnuppdraget än att bli fiffig kommunikatör i de här sammanhangen.
Mm. Det är lätt att få känslan av att inte bara polisen utan också från politiken, att så fort man ser lite dipp i kurvan så säger man nu har det vänt och nu har vi fått ordning på det här. Och polisen har många gånger sagt tidigare Till exempel polismästaren i Malmö, Stefan Sinteus, sa att det är ingen risk i princip för allmänheten att drabbas. Apropå avvägning, Erik Nord, man vill ju inte skrämma folk. Samtidigt, det är ju risk för allmänheten att drabbas. Det är ju helt uppenbart. Och då kanske polisen tappar en del förtroende om man har sagt sådär tidigare. Hur tänker du kring den balansen?
Jo, men det, temperaturmätaren där, jag twittrar ju lite grann och det går jag ut med någonting som upplevs som att det försöker lägga till rätta lite mer, nyansera bilden lite, så väcker det oerhört starka känslor. Och jag funderar just på det där, vad fanns alla de människorna innan det, de här sociala medierna fanns som på något sätt lever på den där oron, samtidigt som de har ju också en point i det att emellanåt så har vi som är företrädare för det offentliga kanske borstat en och annan fråga under mattan som vi borde diskutera lite mer öppet. Så att ja, men det är en avvägningsfråga och jag kan väl komma återigen, så alltså stick with the plan som vi har, för det är kärnuppdraget vi har, så och kommunicera inte för mycket och för förvirrande för allmänheten, utan berätta som det är.
Mm. Lasse Wierup, har ni nämnt din senaste bok Gangsterparadiset då? Där beskriver ju du, kan man säga, hur den här utvecklingen har blivit möjlig eller hur den har växt fram. Om du ganska kort skulle sammanfatta budskapet i din bok, jag förstår att det är en svår uppgift, men försök, hur låter det då?
Nej, men många av de här grupperingarna har ju fått luft och näring av att de har kunnat begå allt grövre brott utan att åka fast. Har de åkt fast så har det ofta blivit väldigt milda påföljder. Skyddstillsyn är till exempel en påföljd som man ofta dömer till, trots att den unge själv eller personen själv säger att jag inte är intresserad av detta. Och andra icke-frihetsberörande påföljder. Och då har uppfattningen spridit sig att det här vi sysslar med, det här våldskapitalet som vi bygger upp, den här makten som vi får, det kan vi fortsätta med, och vi är på något sätt untouchable. Så det har skett på så många olika platser samtidigt i Sverige att det går inte att beskriva alla de här, därför vi har ett antal som jag tycker är då typiska. Och det är väl så, det är det som tycker jag är det generella problemet, den låga uppklaringsprocenten och kombinationen med påföljder som de här personerna själva inte uppfattar som särskilt
Vad är det för syn på ungdomsbrottslingens och den gängkriminellas drivkrafter som ligger till grund för det här tänkandet, tror du? Det här handlar ju om personer som är beredda att mörda en medmänniska för kanske 75 000 kronor eller för att få status som fullvärdig gängmedlem. Och man då möter det med multisystematisk terapi och LVU i hemmet hos samma föräldrar som har misslyckats så kapitalt. Och du har ju massor av exempel i boken på otroligt lama påföljder. Vad är det för tänkande som leder till att man försöker med den typen av metoder mot den här typen av förhärdade?
Ja, det börjar väl närmare sig när problemet kärnar då, att det är en gammal föreställning om att den kriminella är en ser sig själv som misslyckad och behöver hjälp ifrån samhället för att rätta in sig i ledet och bli en duglig samhällsmedborgare som har en utbildning och ett jobb och familj och så vidare. Och det här är ju liksom gamla lagstiftningar, socialtjänstlagen till exempel, och ja, lagen om vård av unga och sådär, tar ju liksom ensidigt sikte på individens bästa, och där resonemanget om samhällsskyddet finns ju inte med. Så det är klart att om vi då har en alarmerande brottslighet med allt yngre personer som har automatvapen i händerna påtända och leker ett slags krig i sina bostadsområden och försöker hantera detta med lagstiftning som är skriven för en helt annan tid. Det har alltid funnits missbruk, men de här personerna som har knarkat och dealat och så har på något sätt inte varit så många som har blivit en kritisk massa. De har inte haft det här tänkandet att man hur man agerar när någon har gjort fel eller man ska säga ge igen för en oförrätt, att man tar till automatvapen, utan det har kanske varit ett fysiskt våld och så som inte har varit särskilt samhällsfarligt. Så det är väl precis där vi står, att vi har gamla problembilder som styr lagstiftningen och tillämpningen av lagstiftningen. Och absolut, multisystematisk terapi funkar säkert för en hel del, men inte för de här som är mest brottsaktiva och mest motiverade, verkligen vill bli gangsters.
De känner sig inte så misslyckade, utan de är mitt uppe i en fantastisk karriär.
Ja, precis. Och en viktig sak som har hänt är att de har blivit så många i sina områden så att de har på något sätt kunnat sätta normen. 3-4 stycken betraktas fortfarande som losers, så de kan inte tillsammans liksom skapa det här våldskapitalet. Men är de 15-20 stycken, då börjar någonting hända. Och är de 25-30 och liksom börjar få den här magnetiska dragningskraften i områdena, det är då som de på något sätt, ska jag säga, vänder det här utanförskapet till någonting vinnande och vinnande i andra ungas ögon.
De blir kungar helt enkelt i sina områden mer eller mindre.
Ja, och tillbaka till Lisas fundering här om varför allmänheten inte då går ut man och huset och försöker sätta stopp för detta. Det har ju skett, men jag tror att vi för länge sedan har passerat den här gränsen där folk har börjat tänka istället att rädda sig den som kan, att utmana de här strukturerna och nätverken, trots att det är kanske 15, 16, 17 år att tala om, är alldeles för farligt. Så att det vill man inte göra. Och den här känslan som jag tycker att jag har sett ibland, till exempel i Järva i västra Stockholm på andra ställen, att nu ska vi ta ansvar för vårt område tillsammans. Det här är trots att bara tonåringar. Den har ebbat ut och högre på grund av rädsla, ska jag säga. Så att vi måste nog förstå att den här problembilden som vi ser nu kräver ett helt annat agerande än de gamla problembilder som lagstiftningen är anpassad för.
Jag blir lite tjatig när jag säger att vi ska återkomma till det, men jag har försökt göra den uppdelningen att vi ska prata den största delen av den här tiden om vad som kan göras åt det här. Men jag är fortfarande, innan vi lämnar det, kvar i hur det ser ut nu. Lisa Dos Santos, det Lasse beskriver är ju någon slags Bamse-ideologi, att om vargen är utanför och är vi bara snälla mot vargen så kommer vargen också bli snäll, och skulle vargen ta fram ett automatvapen så har vi dunderhonung. Alltså, nu är jag väldigt raljant, men lite så är det ju. Känner du igen den här, liksom, du som åklagare nu driver såna här fall, att domstolarna på något sätt dömer ut påföljder som känns helt absurda i sammanhanget och kontexten?
Ja, men de är ju ut de påföljderna som finns tillgängliga för dem att döma ut. Och är man en första gångs förbrytare så är det en påföljd. Och då spelar det inte så stor roll ifall du är gängkriminell eller inte. Och man har ju liksom ett system där man i största möjliga mån ska undvika fängelse. Att man börjar med vård och skyddstillsyn. Och det finns liksom ett annat system än det vi har, och jag håller med. Lagstiftningen och påföljdssystemet är liksom anpassat för en annan typ av brottslighet, och där har vi inte hängt med.
Mm. Blir du frustrerad som åklagare då när du driver de här åtalen och ser att, när du förstår att den här killen döms till skyddstillsyn eller vad det nu kan vara, att det här kommer inte hjälpa ett dugg?
Ja, den stora frustrationen är ju att man många gånger inte ens får dem dömda. Men såklart att man dömer ut i påföljder som man vet inte är meningsfulla.
Erik Nord, från polisiärt perspektiv då. Ert jobb är ju att försöka stävja brottsligheten och också skydda allmänheten. När du ser vad era otroligt resurskrävande utredningar till sist då leder till när straff ska dömas ut och sådär, vad tänker du?
Nej, men det är ju en av de sakerna som jag tänkte ta upp i det nästa avsnitt. Det handlar ju om att brottslingar måste hållas inlåsta längre, och man måste göra bedömningar utifrån de här individerna över vad är risken för återfall innan man släpper ut dem. Och det är klart, en ung person går att släppa ut tidigt om de har gjort en livsförändring under tiden de har suttit inlåsta. Och då kanske inte man behöver sitta inlåst så hemskt mycket längre än idag. Men om man odlar en kriminell karriär under tiden man sitter och avtjänar 4 år och sluten ungdomsvård och ska komma ut bara med en statushöjning över att ha varit straffad för mord, då är det ju som att släppa ut en osäkrad handgranat. Och här finns det saker som går att göra med en förändrad straffrätt. Och när det gäller de där diskussionerna just om det här sociala synsättet om att brottslingen som samhällets olycksbarn, så dyker den ju upp, och lyssnar noga på debatten så ska ni höra den, att det talas om sådana här, jag läste det som ospecificerade hänvisningar till sociala insatser. Och att det skulle ha någon verkan emot skjutningar och sprängningar, det är ju oerhört långa slag. Jag tror inte det har det minsta med det att göra. I alla fall inte på, så att man får rätsida på det här systemet. Det finns ju goda skäl att minska klyftorna i samhället. Men för att komma till rätta med skjutningar och sprängningar så tror jag inte det har någon mätbar effekt alls. Det är för att gå för brett, och man måste komma ihåg att den absoluta majoriteten av människor som växer upp i en socioekonomisk utsatthet, de tar ju inte till vapen, utan det här handlar om att bli mer kirurgisk och plocka ut de individerna och sen sätta straffsatser och behandling på dem som ger effekt och inte väva in dem i någon generell mer eller mindre tycka synd om de här individerna för de har hamnat lite snett. Det är trots allt skillnad att stjäla eller göra ett inbrott jämfört med att begå ett överlagt mord.
Mm. Lisa dos Santos, när jag läste Lasse Wierups bok så radas exempel efter exempel upp på fall då i de här skjutnings, när man mördar varandra då i olika gängkonstellationer, där de misstänkta skuld framstår som helt uppenbar och polisen har fått underrättelseuppgifter som pekar ut precis vilka det är. Men det går ändå inte att komma åt dem. Vi kan ta ett exempel som inte har med mord att göra från Lasses bok då. Fyra unga män, flera av dem har redan digert straffregister. De grips i Norrköping i en falskskyltad bil på väg mot en guldsmedsbutik. De är maskerade, utrustade med kontantkortsmobiler, handskar, tomma väskor, kofot och pistolattrapp. Ändå tycker då domstolen inte riktigt att det är styrkt att de verkligen var på väg att begå ett rån, ett brott. Är balansen mellan samhällsskydd och rättssäkerhet riktigt väl kalibrerad här?
Nej, alltså det kan ju låta naivt att man frikänner med så mycket i kedjan. Men svårigheterna blir ju ofta när det är flera människor som begår brott tillsammans. Man sprider ut riskerna, man delar liksom på moment i brottet och det uppstår fler fönster för att det skulle kunna finnas ett tvivel då. Kanske var inte han med på hela kedjan, hans del har inte varit avgörande. Alltså det finns för många liksom fönster som det kan krypa igenom en hypotetisk ett annat scenario. Och där uppstår ju mycket frustration från åklagarhåll.
Det kan jag tro. De kanske maskerade sig och hade kofot för att de skulle leka inbrott till exempel.
Nej, men där hamnar vi i samma läge som Erik Nord, att vi tycker att det är uppklarat liksom. Men man släpper ut dem.
Mm. Lasse, innan vi går vidare till nästa del då, gängvåld och vapenvåld diskuteras ju av förklarliga skäl väldigt mycket på sociala medier, och om man ska förenkla så en falang då, de målar upp domedagsscenarier där det kommer vara inbördeskrig och laglöshet i Sverige om 20 år, och en annan framhåller, som vi var inne på, att antalet mord har ju faktiskt inte ökat jämfört med toppåren på 90-talet och att Sverige i stort sett ändå är ett tryggt land. Du har ju ägnat åratal åt den här frågan. Vad har du kommit fram till? Jag ska inte säga vem som har mest rätt, men hur stort samhällshot är det här som vi ser nu?
Det är svårt att gradera naturligtvis. Vi tyckte att det var ett samhällshot redan på 90-talet när Bandidos och Hells Angels sköt på varandra vid inte så väldigt många tillfällen egentligen, men med militära vapen och pansarskott och så, villaområde och på allmän plats. Det fanns ju utomstående år för även då, men det är klart att man statistiskt sett alltid säger att det här är ett randfenomen, och det är det väl i någon mening, även om det nu har blivit så att vi ser det på så många orter samtidigt och precis samma dynamik som ju, och det är det som är det väldigt allvarliga, det här att i de utsatta områdena 550 000 invånare lever, tror jag, i väldigt hög grad med en ständig oro för att antingen ska någonting ska drabba dem själva eller att deras barn kanske ska sugas in i det här destruktiva gangsterbeteendet. Och då är frågan vid vilken nivå man då säger att nu är detta liksom samhällsomstörtande. Okej. Om det här sprider sig, det ser vi ju nu ut från de utsatta områdena. Är det så att det har 1 miljon människor, 2 miljoner, 3 miljoner människor liksom berörs av detta? När tycker vi då att det är berättigat att kliva in med en helt annan, helt annan motåtgärder? Jag vet inte, det finns ju en tillvänning i det här som varit inne på att det är business as usual på något sätt i nyhetsbranschen. Det går från tunga grova brott till väderprognoser och sådär. Och så är det då många i Sverige idag. Man, vi är ju ett segregerat land nu sommar tills det sitter. Många i sina sommarstugor och förfasar sig om detta, men man är inte rädd för att ska drabba dem själva. Men jag tror ändå, om vi tittar tillbaka 10 år, jag kommer ihåg att Matti Larsson när jag skrev i boken Svensk Mafia fortsättningen att det var under 2010-talet som kampen mellan samhället och gängen verkligen skulle ställas på sin spets, så har det blivit så. Och man ska nog ha beredskap för att vi inom ganska snar framtid kommer hamna i ett helt annat läge som vi inte riktigt skulle kunna förutse idag ifall vi inte lyckats vända den här utvecklingen. Och personligen så tror jag just tonåringars inträde i det här. De hade ingen roll på 90-talet i Hells Angels Bandidos. De fick på sin höjd tvätta toaletter. Men idag så har det blivit då makthavarna i kraft av att de håller automatvapnen. Och hittar vi inte ganska snabbt ett sätt att hantera det här, för bort beväpnade tonåringar som sprayar med automater i bostadsområden, så tror jag att vi kan vara, det här våldet kan ha stegats och hamnat på en nivå inom 3, 4, 5 år som vi inte riktigt kan förutse idag. Och det är väl det som är politikens utmaning, att försöka blicka framåt.
Och det ska vi göra nu. Du har skapat starka incitament här för oss, eller inte för mig, men för er, och lite grann komma med de allra bästa tankarna kring hur det här ska stävjas då. Det här är fredagsintervjun special om kriminella gäng och vapenvåld med Lasse Wierup, Erik Nord och Lisa Dos Santos. Som de flesta av er vet vid det här laget så bygger Kvartal helt och hållet på att nöjda läsare och lyssnare bidrar med en slant då och då eller regelbundet, vilket förstås är det allra bästa ur Kvartals perspektiv, för att den här verksamheten ska kunna hållas igång och förhoppningsvis också växa. Ni som redan bidrar till oss, och ni är många, vi är oerhört tacksamma gentemot er, det vet ni. Vore det inte för er så skulle den här oberoende, fria och nyfikna journalistiken inte kunna göras och publiceras. Är det så att du går i tankar om att du vill bidra till Kvartals tillväxt och fortlevnad, så hittar du information om detta på kvartal.se/gava. Alltså kvartal.se/gava. Där finns all information du behöver för att bli en av de många bidragsgivarna till Kvartal. Men nu går programmet vidare. Fredagsintervjun special om gängvåld och vapenvåld. Och vi ska skifta spår lite grann nu då och lägga orsaker och historia helt åt sidan. För läget är som det är. Sverige har EUs högsta antal dödsskjutningar per invånare. Det sker skottlossningar nästan varje dag i snitt i alla fall. Och där utomstående har drabbats vid upprepade tillfällen, senast nu i Kristianstad. Och något stort och radikalt måste väl sannolikt göras för att vända den här trenden, och det är fort, men vad och hur? Erik Nord, du menar att ni på polisen i Göteborg har fått ett arbetssätt på plats sedan en tid tillbaka som du menar tycks fungera. Har jag tolkat dig rätt då, och om jag har det, vad går det ut på?
Ja, jag fick i förrgår fick jag en analys från Sven-Åke Lindgren som är en professor som hjälper oss att bearbeta forskningsresultat. Och det handlade om en artikel som heter Can Precision Policing Reduce Gun Violence? Och då skriver han mycket riktigt att det här påminner väldigt mycket om det sättet som ni arbetar. Och det handlar om att ha en lokal kunskap ute, så börja i det lokala samhället. Där vet man vilka gäng och vilka nätverk som verkar. Se till att den kunskapen paras med underrättelse från centralt håll, där man får lite mer överblick över det hela, och sen rikta insatser mot strategiska personer och nätverk. Det här kallas då i New York, där man använt det som polisiärt precisionsarbete. Vi har kallat det riktade insatser, men när man läser i den där artikeln så står det just det, att fokusera på gäng som är lokaliserade till och operativa i de olika stadsdelarnas mest utsatta områden. Det gör vi. Fokusera på gängmedlemmar som är drivande i våldsutövningen. Det gör vi. Insatser i tillstånd som är baserade på omfattande underrättelsedata, och det gör vi också. Sen är det samverkan mellan polis och åklagare i de aktuella distrikten plus federala åklagare. Det är väl lite speciellt för USA det där, men vi har ett väldigt nära samarbete med åklagarmyndigheten i de här ärendena. Och se till att inte bara försöka klara upp brott utan försök hitta brott som man kan som är förstadiet till de där morden och skjutningarna. Och det kan vara vapenbrotten, men det kan också vara stämpling till olika brott och utpressningar och annat. När man gjorde det här i New York så kunde man mäta fram att antalet skjutningar minskade med ungefär 40%. Och nu morden var lite svårt att beräkna för det var ganska få till antalet ändå, men det har sjunkit till nästan hälften. Och man kunde se att efter sådana insatser så ligger reduceringen av skjutvapenvåldet, det verkar ungefär i 18 månader. Man hittade ingen annan förklaring än just de där insatserna. Och det där riktade polisarbetet, det tror jag väldigt starkt på. Vi är det ju som vi upplever att...
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Har vi fått undan en och annan av de här häxpiperna som far omkring i det här systemet?
Alltså personer som, när du säger fokusera och insatser, då menar du att börja titta närmare på vissa strategiska individer och helt enkelt hitta brott som man kan döma dem för då, eller utreda
ja.
Dem för då?
Mm. Tidigare, om man går tillbaka ett antal år här, så var det som så att vår spaningssektion som har sin som kommer ur den gamla narkotikaroten på länskriminalpolisen, de letade ju efter ärenden som hade hög framgångsfaktor. Men det har vi vänt på det perspektivet och nu är det som så att vi har en ledningsgrupp där chefen för våran spaningssektion, hon öppnar inte några nya ärenden med mindre än att de går rätt in i den här konfliktmiljön. Och det är ju en form av polisiärt precisionsarbete och det vi har med underrättelseverksamheten också. Vi letar hela tiden efter framgångsfaktorer som gör att för oss spelar det ingen roll om vi låser in dem för ett grovt narkotikabrott, ett grovt vapenbrott eller ett mordförsök, utan det viktiga är att få dem inlåsta och få bort dem från gatan, för det lugnar ner situationen.
Det låter som att ni helt har lämnat det här som kallas pinjakt och att kanske satsa på fortkörningar eller personer som går med narkotika på sig för eget bruk och liksom för att få till jättehög procent av uppklarade brott och så. För de här är ju svårare, de du pratar om nu, och nå framgång med. Det tar längre tid och mer resurser.
Ja, men samtidigt är det ju som så att om man bara ägnar det här får ta alla resurser och vi bryr oss inte om kvinnor som blir misshandlade eller folk som blir ihjälkörda längs vägarna. Tricket med polisarbetet är ju att göra flera saker samtidigt, men trots allt prioritera, och det här upplever jag, det här har vi inte svårt att prioritera för att få undan de här individerna, och det är också en skyndsamhetsfaktor i det eftersom de är så unga nu så att deras kriminella karriär, det handlar om veckor och månader ibland och inte år, och då gäller det att vara med från början och då behöver man den lokala fokuseringen, för det är där man ser när en kille börjar åka bak på en moped och förstår att nu är han på väg i en riktning som vi måste försöka motverka så snabbt som möjligt.
Mm. Samtidigt får jag säga då att svenska folket är väl sannolikt lite luttrat vid det här laget. Jag menar, om jag bara drar upp några rubriker från de senaste åren ur hatten här. Skjutvapenvåldet har minskat dramatiskt. Det var i mars i år då. En vändpunkt kan vara nådd. Det var också i mars i år. Skjutningar minskar när mördare inte går fria. Och Rimfrost en framgång och sådär. Det är lite vargen, en omvänd vargen kommer som man ibland kan känna att nu har det nog ordnat sig och sen så blir det värre igen. Förstår du de som är lite, har tappat tron lite grann?
Absolut. Jag var ju en av dem som var lite kritisk till insatsen Rimfrost, och det är inte de riktade insatserna som jag... Man ska inte slå på stora trumman, det gör inget. Man kan ha sådana insatser också, men man ska inte tro att det är det som löser, utan det behöver den där stabila lokala förankringen där man kan över flera år rikta in verksamheten på individer och grupperingar för att slå bort dem. Och det man visst... Det kan ju framstå som att läser man det här och följer upp det månadsvis, så är det ju rimligt att tro att någon månad går det ju ner, och då kan man ju slå sig för bröstet, men då får man ju samtidigt tillbaka det året efter när det går åt ett annat håll. Det är bättre att jobba med de här glidande medeltalen då över femårsperioder för att se vart utvecklingen går.
Lisa Dos Santos, om vi tar ditt åklagarperspektiv då, vad skulle du säga att ni åklagare har lärt er av det senaste decenniets eller decenniernas utveckling när det gäller gäng och vapenvåld? Vad gör ni annorlunda än ni gjorde kanske för 10 år sedan?
Men arbetssituationen ser ju helt annorlunda ut, och jag kan säga att vi har ju inte fått någon specialutbildning i hur man hanterar gängkriminalitet, utan det har ju varit learning by doing. Mina kollegor som hanterade grova brott för, kan man säga, innan 2010 då. Det kanske var ett mord på kammaren någon gång då och då. Och då kände alla till det, och den åklagaren kanske höll ett föredrag om hur man hade arbetat. Och nu sitter ju alla vi åklagare som jobbar med grova brott med kanske minst 2 mord, mordförsök, som är begångna i kriminella miljöer, alltså gängkriminella miljöer. Där varje individ har en telefon, och varje telefon rymmer ett universum, alltså ett nätverk med kontakter, och om vi ens kommer in i dem. Vi skulle behöva mycket mer spetskompetens. Vi skulle behöva jobba mycket mer raffinerat, tycker jag, i de här ärendena. Jag läste en artikel om hur man arbetade i Tyskland, att man tillsatte specialenheter som leddes av åklagare, och man hade direkt kontakt med dataanalytiker och krypteringsexperter och skatteexperter för att liksom hela tiden ligga i framkant. Och jag tror att det är lite mer så vi måste jobba. För just nu känner jag inte riktigt igen det som Erik Nord beskriver. Jag upplever mer att vi släcker bränder. Lika mycket som jag hanterar gängkriminalitet sitter jag och hanterar djurplågerier och har någon brutit mot fastighetsmäklarförordningen. Alltså, det kan också vara ganska tidskrävande. Vi måste renodla och få till mycket mer specialkompetens, så att vi kan jobba mer riktat och fokuserat och inte ta de resurserna som råkar finnas för tillfället. För det är långsiktigt, det är svårt att jobba så och nå en framgång som gör att trenden vänder.
Det talas ju en del om konkreta lagförändringar, alltså lagstiftningsförändringar och även påföljdsförändringar då. Jag ska ta några exempel här. Det är kronvittnen då, det vill säga strafflindring för brottslingar som samarbetar med polisen. Anonyma vittnen, möjlighet att avskaffa den så kallade omedelbarhetsprincipen. Den går ju ut på att domstolen ska döma på det som sägs. Det ska väga tyngst, så att säga, det som sägs under själva huvudförhandlingen. En variant av det är att åtminstone låta tidigt lämnade redogörelser från misstänkta väga tyngre, i alla fall i domstolarna. Vi har också en diskussion om straffrabatter, mängdrabatter och ungdomsrabatter. Det var många saker där, men Lisa, vilka förändringar tycker du, vilka står högst upp på din önskelista för att bli mer framgångsrik och mer effektiv?
Jag är positiv till att luckra upp lite ur rättegångsbalken för att matcha den brottsutvecklingen vi har. Och omedelbarhetsprincipen vilar ju på gamla grunder, och jag tycker att det är lite naivt att sitta idag och påstå att det är det som sägs i en rättssal, det är det vi ska döma på för det är rätt, när vi har domstolar dit alla har tillträde. En bra princip på ett sätt, men samtidigt kan hela gänget kommer dit och sprider alla tysta budskap man vill, och utanför rättegången skulle jag säga pågår det liksom helt andra processer där människor kanske inte alls har intressen att säga som det är. Så den tycker jag absolut måste ses över. Och vi måste såklart kunna erbjuda förhörspersoner ett fullgott skydd och en trygghet att komma till domstolen och våga vittna och våga berätta vad man har sett.
Hur vanligt är det att vittnen backar ur och sådär? Hur stort problem är det för dig när du ska styrka saker i domstol?
Ja, men det har blivit ett problem varje gång jag väcker ett större åtal. när man kallar då, eller det är jag som kallar, men jag skriver upp vilka personer som jag vill höra som vittnen. Det går någon dag, sen skickar domstolen ut sina kallelser och sen ringer det i telefonen. Och då vill varje person göra klart för att jag vill inte berätta eller jag har inte sett någonting. Det jag har sett är inte viktigt. Tänk på mig, tänk på var jag bor, tänk om någon får reda på det. Och det kryper ner i liksom, det vi kanske skulle säga lite mer vanliga mål. Så att, och det är också en arbetsuppgift att man ska ta ett snack med varje vittne om skyldigheter och plikter och att man måste. Och sen ibland kan jag tycka att det känns jobbigt att säga, hur kan jag säga att det inte är någon fara att komma vittna om man har sett en gängskjutning?
Ja, exakt. Hur kan du säga det? Så vad säger du då? Liksom? För du kan ju inte helt avfärda, antar jag, att de löper en viss risk att om inte annat tvingas leva på ett annat sätt än de har gjort tidigare med skyddade uppgifter och så vidare.
Nej, men om jag kan hålla med om att det finns anledning att vara orolig, för i alla fall så finns det faktiskt inte det. Om man har sett en grov rattfylla på stan så tror jag att man kan känna sig rätt trygg med att komma och vittna. Men jag får ju upplysa om att det är en medborgerlig skyldighet, att det finns vittnesstöd och när vi har de här större målen med grovkriminella så sitter vi oftast i säkerhetssalar och att det är polisbevakat och det är det man får liksom säga helt enkelt.
Men biter det då? För om jag ska försöka sätta mig i deras position så tänker jag, ja just där och då och den närmaste tiden kring rättegången så kanske det är okej. Okay. Men sen då? När det är dömt och klart och jag ska återgå till mitt vanliga liv och skjutsa barn till träningar och vad det nu kan vara?
Nej, alltså ibland gör det väl det, ibland gör det inte det. Har vi stora rättegångar som är på gång och man kanske har ett vittne som har sett saker som är av avgörande karaktär, då kan ju också polisen se till att hålla en kontakt under utredningen och liksom förklara var läget ligger. Och det finns ju möjlighet att höras per länk och så långt det går ta höjd.
Men tycker du att anonyma vittnen som har diskuterats är en väg att gå för Sverige? Det sägs ju att det inte används särskilt mycket i de länder som har det, men skulle det användas här och är det bra?
Jag tycker det är svårt att bedöma den frågan. Anonyma vittnen kanske är det bättre att man säkrar upp förundersökningen när den är klar och att man kan använda uppgifter som man har lämnat hos polisen i ett senare skede. Men att det kan finnas särskilda situationer där man kan vara anonym, det kanske kan vara en väg att gå. Jag tror att man får titta på alla möjligheter, men man ska nog inte göra det för hastigt.
Vi ska ta in det journalistiska perspektivet här också då, Lasse. Du för ju resonemang i slutet av din bok om vad som skulle behöva göras, både vad gäller förebyggande som jag tänkte vi ska ta sist och repressiva åtgärder som jag tänkte vi skulle ta nu. Vad har du kommit fram till kring hur man skulle kunna stärka rättsväsendet för att möta den här utvecklingen? Eller vad tror du skulle funka utifrån vad du har lärt dig?
Ja, men det är ett par saker. Först och främst är att det här problemet kommer inte att försvinna av sig självt, som man ibland har trott. Bara vi som skruvar på välfärdsrattarna och får en annan socioekonomisk utveckling så skulle det liksom vaporisera. Det kommer inte att hända. Många av de områdena vi pratar om har haft en positiv utveckling när det gäller socioekonomiska tal. Så det kan man liksom glömma, utan det är det här kirurgiska precisionsarbetet som Erik beskriver som jag tycker att jag kan se erfarenhetsmässigt leder till resultat. Och det är klart att ja, då handlar det om att öka uppklaringsprocenten som då är sensationellt låg i Sverige. Och vi är ju ett intressant läge nu där vi har fått unik kunskap det senaste året om brottsligheten i Sverige. Och varför då? Jo, tack vare Encrochat som franska myndigheter gav som en gåva till svenska poliser och åklagare. Dekrypterade mobiler, 2000 stycken ungefär då, för svensk del. Där vi plötsligt kunde se, vilket finns sammanfattat i en fantastisk rapport från polisen på NOA, hur mord planeras, utförare, lönnmördare kontrakteras, hur projektgrupper sätts ihop för att ta livet av någon, hur man tradar mord mellan varandra. Vi vill ha bort den här, ni vill ha bort den, okej, ska vi göra en deal och så. Och det här var ju liksom ett sesam öppnade ögonblick då för polisen, som i och för sig naturligtvis underrättsmässigt har haft en hel del av den här informationen. Åklagarna, domstolarna och politikerna. Vi vet nu hur problembilden ser ut. Och ja, då förstår ju var och en, och det är det jag är inne i boken också, att då behöver vi samma typ av lagstiftning som i andra delar av världen där den här problematiken finns. Och där man kanske också då har faktiskt kunnat lyckats stävja den tidigare skede. Ett sånt där tydligt exempel är då möjligheten för staten, polisen, att ta del av digital information. Och hela den här långa perioden där man från riksdagens sida sa att polisen ska inte få hacka mobiler och datorer. Det fanns en statlig utredare 2005 som sa att samhället kommer att bli hopplöst efter om vi inte tillåter detta.
Det var tidigare Säpo-chefen Anders Eriksson, va, som utredde detta.
Exakt. Och han tittade bland annat på Danmark där man hade fått några möjligheter och andra ja, jämförbara länder med Sverige jämförbara länder. Här så begravdes frågan delvis på grund av FRA-diskussionen. Och sen först 1 april förra året så fick man då 15 år senare möjlighet att göra detta. Trots att det egentligen inte var någonting annat än att bara anpassa avlyssningslagstiftning till liksom nutidens tekniska hjälpmedel. Om ett samhälle gör så svårt för sig, eller rättare sagt om politikerna gör så svårt för polisen att göra sitt jobb och liksom, i praktiken då gagnar, gynnar den organiserade brottsligheten, gängen och så småningom också. Så många också de här tonårsgrupperingarna, ja, då har man gjort det väldigt, väldigt svårt för samhället att fungera på det sätt som vi vill. Så att uppdatera problembilderna, dra lärdomar av lyckade exempel från utlandet, inse att gängproblematiken har sin egen dynamik och där det går väldigt, väldigt snabbt och ännu snabbare när mer och mer av den här världen kommer att handla om sociala medier och hur man liksom smittar i tänkande för hur man bestraffar och hur man utför dåd mot sina fiender. Det är det som är förklaringen till att vi ser ungefär samma typ av våld nu i Linköping som i Kristianstad och Malmö, Göteborg och överallt. Att det finns liksom ett gangstertänk.
Som till och med tonsätts också ju i rapplåtar.
Ja, precis. Så det där driver på den här våldsutvecklingen. Och då tror jag att istället för att man ska försöka lappa laga varje enskild lagstiftningsfråga bara på något sätt och säga att det här är ett problem som vi inte vill ha. Det handlar till 99% om strukturer. Det är väldigt, väldigt sällan som enskilda individer försöker bygga upp ett våldskapital.
Jag ska bolla det där till Erik Nord nu. Erik, när du och jag pratade inför det här så sa du någonting som fastnade hos mig, att vi har en idé i Sverige om att vi är ändå skapelsens krona och det bästa samhället som någonsin har skapats på jorden och sådär. Och att det är väldigt svårt att lämna det, vilket gör att invändningar som till exempel integritet när det gäller kameraövervakning eller rättssäkerhet och så vidare, de väger liksom oproportionerligt tungt givet det läge vi har just nu. Kan du utveckla det lite grann?
Jo, men det, jag tror jag sa det, att vi i Sverige är vi ungefär någon promille av jordens befolkning, men vi tror ändå att vi har listat ut hur världen ska leva. Så om bara resten av mänskligheten blev svenskar så hade det här löst sig själv. Och jag tycker att utvecklingen, vi pekar ju på att så är det ju inte alls, utan vi behöver nog faktiskt ta till oss av erfarenheter från annat håll. Och kritiskt ifrågasätta inställningarna bland annat till synsättet att alla brottslingar är ett offer för omständigheter. Utan det finns onda människor som gör onda saker och de behöver man skydda sig emot. Och där jag känner att inkapaciteringen av brottslingar, den är betydelsefull. Den trasar sönder det kriminella kapitalet som ofta är en färskvara. Så att får vi folk inlåsta och får vi dem inlåsta över tid så kommer vi att minska brottsligheten, i vart fall för de här grövsta brotten. Och även om de här brottslingarna har neuropsykiatriska funktionshinder eller personlighetsstörningar som då skulle kunna göra dem till ett offer eller i ett visst perspektiv, så är det som så att de klarar av att göra den konsekvensanalysen och förstå att om det innebär att jag är 17 år och begår ett överlagt mord, att jag ska sitta till min hjärna är mogen och jag har blivit 30-35 år, så kommer det att reducera intresset för att delta i den verksamheten. Och det innebär inte att alla behöver sitta där, men de som inte rättar till sig under behandlingen ska sitta inlåsta länge, för då skyddar vi de andra i samhället. Det är ett synsätt som vi nog behöver. Vi behöver nästan bända in det i våran folksjäl, den svenska folksjälen och välfärdstänket.
För att klargöra vad du menar då, bara så att jag försäkrar mig om att jag och också lyssnarna förstår. En ung person, låt oss säga en 16-åring som skjuter ihjäl en annan person kallblodigt, ska dömas till kanske 18 år då. Men om vederbörande visar tecken på väldigt stark förbättring och förståelse av vad han har gjort och sådär, då kan han släppas ut tidigare. Om han studerar och lämnar här bakom sig. Om han inte gör det, ja, då kanske han sitter i 15 år. Är det så du tänker?
Ja, det är så jag menar att det borde fungera. För att det måste finnas en morot för att faktiskt sköta sig. Det är inte med självklarhet att man ska ha den där 2/3-frigivningen automatiskt, även om man sitter där inne och odlar en kriminell identitet och är beredd på att begå nya mord, utan då får man nog sitta där det taget, och när de kommer ut efter så många år så har den där, det kriminella kapitalet är så reducerat hos dem så att de kommer inte tillbaka i den rollen de hade när de gick in där.
Lisa Dos Santos, en känsla som i alla fall jag har är att många företrädare för den så kallade allmänheten, de tänker sig att det är någonting i den här stilen som krävs, alltså oerhört radikala tag, medan det som kommer från politiken och så är små, små steg som framstår som 10-15 år för sent. Vad tänker du, är Sverige moget för att liksom omvärdera väldigt viktiga tankar vi har om till exempel ungas ansvar för sina handlingar och så?
Ja, men man måste ju liksom se på den brottsligheten vi har, och jag är också inne på att man måste göra lite radikala förändringar för att komma åt att så pass unga människor begår så grova brott. Sen tror inte jag att låsa in med stränga straff är den enda lösningen. Det finns möjligheter för de här unga kreativa personerna att sprida på riskerna ännu mer och trycka ner vapnen ännu lägre i åldrar. Så att det kan också ge lite uppfinningsrikedom. Jag är också inne på att man måste få möjligheter att komma åt de kriminella gängens kommunikation. Kanske utan brottsmisstanke, att det kan räcka med att man kan visa att man tillhör en kriminell konstellation. Jag har själv tagit del av den här krypterade kommunikationen och man häpnar över innehållet. Det är liksom ond, bråd, död. Det går bara ut på att det går grova brott. Horungar ska skjutas ihjäl. Det är mer fråga vilket vapen man ska använda för att göra det. Man kan planera en avrättning utan att ens ses eller att ens liksom befatta sig med brottet.
Som att beställa en pizza nästan, låter det som.
Ja, man diskuterar vilket vapen man ska använda, så man kanske diskuterar vad ska jag ha på mig idag. Liksom. Och att man också kan utläsa att det finns ett slags underhållningsvärde i det.
Men när du läser de där konversationerna, leder det dig då till att tänka att ja, det är ett integritetsintrång att avlyssna personer som inte är misstänkta för ett konkret brott här och nu. Men givet att det är såna här diskussioner som förs på de här forumen, så väger det tyngre. Är det så du menar?
Ja, det gör jag.
Ja, vi är ju skriande behov egentligen av en advokat eller försvarare i det här samtalet, men det får bli ett annat samtal. För de har ju andra perspektiv på det här naturligtvis, såklart. Men frågan är hur balansen ska ligga. Lasse Wierup, det förebyggande är ju, säger ju många, det viktigaste men också kanske det svåraste. Hur ska samhället organiseras för att inte det här bara ska fortsätta och de som sys in på långa fängelsestraff ersätts av nya individer som är ännu värre? I en ganska deprimerande sammanfattning av utvecklingen i Järvaområdet här i Stockholm så skriver du så här i din bok. Då har du gått igenom vad man har försökt göra då. Efter decennier av statliga och kommunala ansträngningar var det bestående resultatet i Järva alltså en enklav av i huvudsak fattiga och marginaliserade medborgare som i hög grad oroade sig för sin säkerhet. Det har onekligen gjorts mycket försök att förebygga och vända utvecklingen i de här områdena. Ändå blir resultatet detta. Så vad gör vi nu då?
Det är en jättestor fråga, men som jag också är brännande aktuell, ska jag säga, i Sverige, eftersom det är där huvudsakligen som de här strukturerna växer fram. Och jag kan kanske tycka att det är lite överraskande att vi inte har börjat diskutera huruvida man ska på allvar försöka gå bort från att till varje pris behålla dåligt planerade områden, betongområden från 60-70-talet som vi liksom har sett nu under 50 år har producerat, slarvigt uttryckt, väldigt mycket, en väldigt stor problematik.
Ska vi riva dem, menar du alltså?
Danmark har ju börjat göra det och har man då sagt att senast 2030 så ska man inte ha några utsatta områden. Jag tror att man har ungefär 50-någonting i den stilen jämförbart med Sverige givet befolkningsskillnaderna. Och jag tror att Liberalerna är det enda partiet som har varit inne på just det man har gjort i Danmark, att man vill riva delar av de här områdena, därför man har sagt att de har liksom fått sin chans.
Men då ska de in i stadskärnorna då, skriver ju du. Integration på riktigt sammanfattar du det hela med då. Det är en fin tanke, men samtidigt är den laglydiga majoriteten som är ganska nöjd med att vara en bit ifrån de här problemen. Är de beredda till den uppoffringen, tror du?
Ja, det är en jättestor och intressant fråga naturligtvis. Men jag kommer nog fram till det faktum att den sociala kontrollen fungerar på de flesta områden i Sverige. Och istället för att lappa och laga i områden och skicka in då stödmiljon efter stödmiljon i områden som aldrig haft egentligen en social kontroll, som har varit brottspreventiv, så får man kanske vända på det här. Det är klart att det kommer i så fall att leda till en väldig friktion i det svenska samhället. Och jag är verkligen ödmjuk för att man får handla om väldigt små tal av inflätning, så att säga, av liksom utanförskapet. Det är innanförskapet. Jag tror det finns internationell forskning som visar att det är på viss procentnivå som man börjar tala om white flight och så i USA. Men jag har svårt att tänka mig någonting annat än att vi skulle fortsätta försöka bedriva integration i områden i Sverige som inte säger egentligen integrerade i Sverige, utan det är liksom ett cementerat utanförskap som har växt sig allt djupare och allt mer allvarligt under 50 års tid. Någon gång så tror jag att vi kommer till den punkten att det här, vi kan nog inte göra så här.
Jag får bara bolla den till Erik Nord, det är spännande att höra. Ni har ju flera sådana områden i Göteborg, precis som vi har här i Stockholm, Erik. Vad tror du om en sån ganska radikal tanke, att man skulle helt enkelt börja riva de här områdena och försöka fläta ihop samhällena på ett annat sätt?
Ja, det går ju lite utanför det jag normalt sett arbetar med. Men
det förstår jag.
Visst skulle man kunna tänka sig sådana radikala lösningar. Men kom ihåg då att de flesta människor som bor i de här områdena använder inte skjutvapen. I Biskopsgården bor det 30 000 personer ungefär. Och när vi vaskar ibland dem så hittar vi ungefär 175 stycken som är av intresse i det här sammanhanget för oss. Så det känns ju som att det blir kanske felanvända pengar då. Där jag ser att när det gäller förebyggande åtgärder så är det att bli duktig på att identifiera personer och få undan dem på olika sätt och rikta vår verksamhet mot dem. Och en sak som är förebyggande men som låter väldigt reaktiv, det är ju en förbättrad uppklarning. Idag har vi 2 av 10 sådana här mord som klaras upp om man generaliserar lite grann. Och vi behöver vända de siffrorna, för om vi skulle klara upp 8 av de här 10 morden så kommer återigen konsekvensanalysen blir att risken att åka fast är så stor, och om man då kompletterar det med att man blir inlåst längre så kommer intresset att delta i sådana här verksamheter att avta. Och för att göra det så behöver vi bli fler och bättre, vi som jobbar inom polisen. Och det kan jag börja med redan i eftermiddag, för det finns så mycket civil kompetens, precis som Lisa säger, som vi skulle behöva in här. IT-forensiker, det kan vara vanliga forensiker, tillgångsutredare, analytiker och civila utredare. Det kan vi börja rekrytera imorgon, och det är en framgångsfaktor. när vi ska jobba emot de här kriminella grupperingarna. Vi behöver också några verktyg där vi kan börja använda artificiell intelligens med kameror med ansiktsigenkänning i vissa lägen kanske, och att vi får tillgång till fordonsflöden och kommunikationsflöden.
Om jag ska göra mig till tolk för vad Lasse skriver i sin bok, så är ju ett problem med de här områdena att, precis som du säger, den förkrossande stor majoritet är laglydiga, hårt kämpande människor som försöker överleva, va? Men de hålls i schack av ett mindre antal individer som har tagit över delvis de här områdena och som man måste förhålla sig till. Det som jag tror att Lasse menar i boken är väl att man måste skapa områden där det inte kan uppstå en sån kritisk massa av destruktiva individer som kan ta över hela områden. Alltså, utifrån det perspektivet, funkar de här områdena inte nu som, vad ska vi säga, producenter av oreda, trots alla laglydiga människor?
Jo, så kan det ju faktiskt vara, och vi ser ju det. Vi hade ett upplopp här i Hjällbo, ett mord i maj när sådana här krafter lite grann tog över. Och när straffen kommer så är det i princip häktningstiden de får för det här, och det kammen stiger lite grann på dem ibland när de tycker att de kan ta sig rätten, och de vanliga människorna tolkar det som att de får faktiskt ett för stort utrymme. Men jag är ju tveksam till att det går att göra genom att bryta upp hela bostadsområden eller flytta in alla i centrala delarna av staden. Det borde vara enklare att plocka bort dem som ställer till det och göra det kirurgiskt, och att samhällsutvecklingen sen får ske på ett annat perspektiv när det gäller hur våra bostadsområden ser ut.
Lasse, du har ju en intressant genomgång i din bok där du har bett Niklas Guldåker, kulturgeograf. Han har gjort en karta över de här områdena där man kan se hur kombinationen många barn per familj och utsatta livsvillkor samverkar för att just producera tillräckligt många sådana här individer som blir gängkriminella då. Vad drar du för slutsats av det där? Att man kan se att det är ofta liksom 6, 8, 10 barn per familj och kanske en ensamstående mamma som ska försöka hålla ordning på det där, kombinerat med utsatta livsvillkor i många av de här områdena.
Den enkla slutsatsen är att det blir väldigt många ärenden för socialtjänsten. Och jag tror att socialtjänsten på Hisingen, pratade med dem senast här för några veckor sedan, hade 1300 öppna ärenden på unga. Så att det är klart att de här 175 som är mest brottsaktiva, de är ju på en annan nivå förstås, men undervegetationen av unga med svåra livsförutsättningar som man arbetar med är betydligt större än så. Och det blir det ju av nödvändighet om det är så att man har en betydligt högre barntäthet i de utsatta områdena än de intilliggande villaområdena, radhusområdena och sådär. Och där är tillbaka till det här med den kritiska massan. Alla områden ser unga pojkar som faller utanför. I alla skolor finns det killar och tjejer som inte riktigt hänger med. Det betyder inte att de blir samhällsfarliga gängkriminella, utan med insatser över tid som kanske knuffar dem så småningom i rätt riktning. De mognar och blir äldre och de lyckas till slut rätta in sig i ledet för ett bra liv. Så behöver vi inte diskutera någon samhällsfara där egentligen. Men det är om de blir tillräckligt många.
Och det blir de i de där områdena med stora ringar då i din
bok? Ja, därför att de är så många så att socialtjänsten kan inte hantera så pass många. Och med den snabbhet som krävs. För det är klart att det händer ju väldigt mycket här som Erik var inne på. Det kan vara fråga om veckor, månader egentligen. Inte minst nu under sommarlovet. Från att man har varit en ung kille som kanske spelar fotboll bland de andra. Men sen sitter på den där moppen och har blivit någon typ av aktör i ett gäng. Så att det är också, tror jag, en faktor vi kommer behöva diskutera. Vi talar ofta om trångboddhet, vilket då gör att unga killar faktiskt, framförallt tjejerna, får ofta hålls ofta kvar hemma i lägenheterna inomhus. Men att det är killarna som hänger ute på gårdarna och torgen och där kommer att liksom interagera på ett sätt som ofta då leder dem i den här riktningen.
Vi får se om den diskussionen kommer att föras vidare. Det är ju en känslig fråga om liksom hur många barn man ska ha och hur många man klarar av att uppfostra och så vidare. Vi lämnar det nu och så tänkte jag ge sista ordet till dig, Lisa Dos Santos, och sluta där vi började. Det finns en anekdot som ofta används i det här sammanhanget om en groda som släpps ner i en gryta med vatten som sakta blir varmare och varmare. Och grodan märker liksom inte när plötsligt har den kokat ihjäl. Vad tror du skulle krävas för att människor skulle bli så förbannade och så oroliga att de faktiskt tar till gatorna och demonstrerar liksom en masse mot denna utveckling? För det var ju det du efterlyste i början faktiskt.
Men det är ju svårt att svara på när vi har kokat så här länge, och just uttrycket använder faktiskt en gammal kollega till mig när jag beskrev arbetssituationen i något hett läge, att han sa att ni är som grodor som kokas långsamt, som en beskrivning på att vi har ett annat normalläge. Men det är ju knappt som man vill säga det, men det är kanske ytterligare en skjutning som slutar riktigt illa.
Som drabbar många utomstående och så där poletten ramlar ner. Att...
Ja, och som kanske kommer in i andra bostadsområden än de där det mestadels sker nu.
Det vore väl synd om vi skulle behöva vänta på det, men finns nog många som är beredda att ge dig rätt där. Och därmed har det blivit dags att säga på återseende till de medverkande i denna upplaga av fredagsintervjun special om gängvåld och vapenvåld. Lisa Dos Santos, kammaråklagare i Stockholm. Erik Nord, chef för polisregion Storgöteborg, och Lasse Wierup, författare till flera böcker om gängkriminalitet och journalist på Dagens Nyheter. Stort tack för att ni var med. Vår satsning på gängvåldet fortsätter i nästa vecka med ännu en special i ämnet. Då handlar det om varifrån alla vapen som används av kriminella kommer ifrån och hur det inflödet möjligen kan bromsas. Den släpper vi på fredag om en vecka. Tills dess, lev väl och tänk själv.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.